Hej och varmt välkomna till Kuririas podcast Så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och i den här podden intervjuar jag intressanta och spännande personer med koppling till hälsa. Med mig här idag har jag föreläsaren och författaren Chris Pettersson. Han har lidit av psykisk ohälsa under många år och hans huvuddiagnos är OCD och hälsoångest. Med en lång karriär bakom sig som toppsäljare han har under flera år hållit i otaliga föreläsningar om affärsutveckling och motivation. Två gånger har han utsetts som Sveriges topp 100 populäraste föreläsare. De senaste åren har föreläsningarna bytt fokus och handlar nu om hans egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa och vad han anser behövs för att hjälpa andra som drabbats. Chris brinner för detta ämne och han vill inspirera andra till att det finns hopp och en väg ut ur mörkret. Varmt, varmt välkommen Chris.
Tack så jättemycket.
Hur mår du då?
Men jag mår bra. Jag mår bra och det är alltid så roligt. Du vet när man har såna här dagar när man känner så här, men jag har flow, jag mår bra. Och sen så märker man liksom att okej, men saker går inte riktigt ens väg. Man kanske blir lite sen, man kanske tar fel adress. Jag tappade min AirPod här nu bara för 5 minuter sedan under liksom ett mixerbord. Alltså sådana saker, har man en dålig dag så kan ju det där verkligen vara så här, åh, varför händer sånt här alltid mig, varför bappa bappa bappa. Men idag känns det helt okej.
Så det kan följa med dig hela dagen annars?
Det är ibland. Klart, ja. Absolut. Men ja. det tror jag många kan känna igen sig i. Du vet att när man har sådana dagar så man bara så här, åh, så hände det också. Och nu hände så. Det är ju lite law of attraction. Att man så här, det man tänker på eller det man liksom så, det händer ju. Och man är inte lika fokuserad och då blir det mer saker och så blir det liksom så. Det är ju en snöbollseffekt. Men sådana här dagar så är det så här, ja men det händer lite sådana saker. Och tänker så här, ja, skitsamma. Vad gör det? Så att därför är det en bra dag.
Ja, härligt. Mm. Men hur börjar dina dagar?
Men de börjar alltid med att jag ligger i sängen och alltså man kan kalla det för meditation. Åtminstone så försöker jag liksom tänka på vad ska bli bra med den här dagen. Sen är det ju så också att jag vaknar ju ofta utav ångest. Alltså, och det händer ju liksom ganska många gånger i veckan att man vaknar alldeles för tidigt, 6-7 på morgonen och sen så har man så här. Och jag känner liksom tryck över bröstet och man vaknar i panik och man vet inte varför man har ångest. Liksom. Det kan ju vara helt, liksom, man bara har det så att säga. Men för det mesta då så försöker jag somna om, vilket oftast går bra. Och sen så vaknar jag och då försöker jag oftast liksom ägna mig åt någon form av meditation. Sen det är många som säger så här, titta inte på mobilen direkt och så vidare. Och det liksom kan jag väl i och för sig hålla med om. Men jag har en liten strategi för det där att jag bara tar in liksom positiva nyheter eller bara nyheter som jag ändå liksom mår bra utav. Så jag brukar kolla på gulliga djurklipp till exempel. Ja. Det tycker jag är ganska kul. jag brukar kolla på liksom, ja, men positiva nyheter eller typ träningsmotivationskonton och sådana här saker. Och sen ibland så ja, men självklart så tycker jag att det är liksom ganska härligt också att gå upp och faktiskt bara känna liksom en liten stund att så här, nu får jag göra vad jag vill. Det behöver inte vara något avancerat. Det är bara så här, men vill jag spela mobilspel? Ja, men då gör jag det. Vill jag sätta mig och göra något annat? Vill jag sätta mig och skriva? Gör jag det? Bara ha en liten stund där man bara kan få koppla av. Det är en bra, perfekt morgon. Sen ser inte alla månader ut så.
Men när du vaknar upp och känner det här liksom trycket mot bröstet, har du verktyg för vad du ska göra då för att lugna?
Jo, men så här... Du vet, om man får en verktygslåda, vilket jag har fått under alla år av både terapi och även liksom det som jag har jobbat med mig själv, så att säga, då får man en enormt stor verktygslåda. Och det är ju klart att du då kan ta den här verktygslådan och fixa det som behöver fixas. Och liksom, om inte annat så kan du åtminstone känna så här, ja, men det här kan jag åtminstone lösa och få mig att känna mig bättre. Och det kan jag verkligen. Men sen, det där är ju olika liksom variation också på hur bra man lyckas och hur mycket man liksom lyckas ta bort någonting. Och det ska man också säga så här, att bara för att man får verktyg och kan jobba med det så betyder inte det att man aldrig kommer uppleva ångest. Så det är ju snarare mer så här, hur upplever jag den ångesten och tycker att det är okej? Du vet, alltså idag så har jag haft jättemycket ångest, underliggande hög ångestnivå, men det har inte gjort någonting därför att verktygen som jag får gör snarare att jag kan känna så här, jag kan uppleva glädje och jag kan uppskatta glädjen jag också får. Och uppskatta många andra saker.
Handlar det mycket om att du tänker på ett visst sätt? som är liksom ett positivt tänkande för att mota bort de jobbiga känslorna?
Men det är en bra fråga. Jag tror, det är en jättebra fråga, men jag tror också så här att om man fastnar i att det måste vara liksom ett speciellt mindset och speciellt att man måste tänka på ett visst sätt, då har man ju liksom försökt att bekämpa eld med eld. Alltså det vill säga att det är ju tankarna som har fått mig hit. Det är ju mina liksom obsessive compulsive disorder som vi var inne på, det vill säga OCD är ju tvångstankar och tvångshandlingar. Ska jag försöka bekämpa tankar med tankar, så liksom bekämpar jag eld med eld. Det kommer inte att funka. Nej. Det som är det absolut bästa snarare, det är mer att så här, ersätta de tankarna med någonting annat. Ersätta tankarna med roliga saker, roliga intryck, roliga känslor. Vi har ju ett x antal grundaffekter från när vi är barn. Och de här grundaffekterna är ju till exempel ilska, glädje, sorg eller liknande som vi då som barn kan liksom, visa redan när de föds. Eller inte, ja, strax efter att de föds. Då. Och i de här grundaffekterna så finns det ju också en förmåga i oss människor att vi ibland stänger ute dem eller försöker dölja dem eller liksom på grund av att vi har andra saker som upptar vår tid. Så att det som är risken i det här, det är att man fastnar för mycket i huvudet. Så det är mitt liksom tips där, att så här, fastna inte i huvudet. Det är inte huvudet som ska ha fokus. Det är hela ditt övriga jag.
Men det handlar om att avleda.
Det handlar om att avleda, absolut. Där är du helt rätt på det. Det handlar om att avleda och det handlar om att försöka känna saker istället för att försöka tänka saker. Det handlar om att försöka fokusera. Jag menar, om du kollar på så här, bästa sättet att undvika en panikattack. Vet du vad det är?
Andning trodde jag.
Ja, absolut. Ja. Att man andas i kvadrat eller liksom 5-5 andning och sådär. Men en av de bästa sakerna vi kan göra är att uppleva våra sinnen. Det vill säga, så här, vad, för att undvika en panikattack, vad känner jag? Ja, och så känner man på bordet framför sig. Vad ser jag? Ja, men jag ser ett mikrofonskydd. Vad hör jag? Ja, men jag hör till exempel min hund som ligger och kliar sig. Liksom. Det är avledning. Alltså, det är avledning som är på grund av att man upplever sinnen istället för att uppleva det som är i huvudet. För det är som en filosof, Alan Watts, sa en gång. Att så här, det som händer är att när jag tänker på en tanke eller jag har ångest för att jag har ångest och sen så har jag ångest för att jag har ångest för att jag har ångest. Alltså, det blir ju som när man sätter en mikrofon till en högtalare. Det blir rundgång. Och det är det som händer när människor får stark ångest och sen så oroar de sig för att de har ångest. Det är för att det blir rundgång. Det blir rundgång i huvudet. Och var inte i huvudet och ta bort mikrofonen från högtalaren och börja sjunga istället.
Mm. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Gör någonting helt annat. Det kan vara något fysiskt. Det kan vara... Ja,
vad som helst.
Ja, upplevas med sina sinnen. Mm. Du har ju då... Dina huvuddiagnoser är ju då OCD, tvångssyndrom. Mm. Och hälsoångest. Mm. Du har även ADD.
Ja, precis. Alltså när det kommer, jag har inte fått det liksom på pappret, men jag har ju fått tydliga indikationer på att jag har koncentrationssvårigheter. Sen vet man inte om det beror på OCD:n eller om det är så att jag liksom har det från grunden. Det är jättesvårt att utreda, som jag fattar det som. Men jag har ju ganska grova koncentrationssvårigheter och jag skårar ganska högt på det. Så att det är...
Ja, hur yttrar sig de här olika diagnoserna för dig som...
Alla tre olika diagnoser.
Ja, som tvångssyndrom till exempel. Hur yttrar sig det?
Det är ju tvångstankar så att säga. Och alla, nu liksom känner jag ju väldigt många personer också med OCD. Och OCD kan ju vara liksom på en miljon olika sätt. Alltså det kan ju vara extremt mycket olika tvångstankar så att säga. Men det är inte tvångstankarna i sig. Alltså vi som har OCD har ju också mer tvångstankar på grund av liksom vårt sympatiska och parasympatiska nervsystem och sådär. Men när det kommer till liksom tvångshandlingar, eller tvångstankar menar jag, alla människor har ju tvångstankar. Alltså det vill säga, stängde jag av spisen? Eller tänk om jag råkar klämma min hund i dörren? Eller liksom vad det nu är med var. Alla människor har tvångstankar. Det som är själva grejen när man har just tvångshandlingar, det är att man behöver att dämpa sin ångest genom då att göra saker eller ritualer för att det här inte ska ske eller för att man liksom ska vara absolut säker och så litar man inte på sig själv och sådär. Så att det är väl så som min OCD yttrar sig, att jag gör tvångshandlingar ibland, alltså till exempel att jag kollar spisen en eller två gånger för mycket eller att jag liksom så här, om jag är ute på stan så till exempel, om, ja men det kan liksom vara vad som helst, att jag känner så här, men nu har jag en tvångstanke att det där måste jag liksom göra för att inte det ska hända eller si och så. Och sen då när det kommer till hälsoångest, det är ju liksom, den är ju väldigt enkel att ta på. Det är ju bara så här, bli inte sjuk. Hade du suttit här och snorat och hostat nu till exempel, så hade jag varit väldigt obekväm. Och det tänker inte mycket, alltså det tänker inte många på, att människor som har hälsoångest, de skäms ofta över det. Och då blir det liksom så här att då... då hittar man liksom på andra sätt att försöka förklara det där. Man bara, nej men jag kan inte bli sjuk nu för jag säger och så och så. Men det är för att man är livrädd. Alltså man är obefogat livrädd för att bli bara förkyld liksom. Och det här startade, alltså för många människor så startade ju hälsoångest nu under covid. Alltså pandemin var ju liksom en igångsättare av rang för hälsoångest hos människor. Det var jättemånga som utvecklade hälsoångest. Och ja, alltså hur det yttrar sig. Ja, om du nyser så blir jag lite mer inte keen om att vara i samma rum som dig.
Liksom. Men innebär det också att du springer till läkaren hela tiden då?
Nu får jättegärna någon psykolog eller psykoterapeut rätta mig om jag skulle ha fel, men just när man pratar om liksom hypokondri och hälsoångest så hänger de väldigt tätt ihop och man brukar liksom använda dem som så här liknande. Och när man då tittar på det så jag brukar säga så här, jag är personen som är rädd för att bli sjuk. Jag är inte inbillningssjuk, jag tror inte att jag är sjuk. Så det är hela liksom skillnaden.
Det är ju skillnad, ja.
Det är ju en enorm skillnad. Så att nej, jag skulle inte säga att jag springer på vårdcentralen i tid och otid. Jag skulle dock säga att jag eventuellt har tagit ett doktorsbesök för mycket någon gång eller att man någon gång har ringt 1177 för mycket. Det är alltså 100%.
Och googlat lite för mycket kanske.
Nej, men det slutar jag med. För det är, om det är någon som vill ha ett råd om det här, sluta googla. För att googla gör dig mycket sjukare, mycket fortare. Alltså det, googling är ju, för att så här, om du går ut och googlar på halsont, ja, då vet du vet vad som kommer hända, du vet vad du kommer se och du vet att du bara kommer bli ännu mer orolig. Så att, ursäkta uttrycket, men ge fan i att googla, för det blir man bara sjukare av.
Ja, men jag är helt med där och jag tror att det kan vara ganska frustrerande för läkare också som har patienter som som kommer och vet precis vad det är de har och hur det ska behandlas och sådär. Ja,
ja och jag ska bara säga det att så här, vad jag än, alltså det jag säger nu är ju bara min upplevelse så att säga. Och det här, ni får ju inte ta det här som liksom några medicinska råd.
Nej.
Jag är inte läkare, jag är inte psykolog, jag är inte psykoterapeut. Så att ta inte det här som medicinska råd överhuvudtaget.
Men det är ditt tips.
Det är mitt tips för hur jag har valt att leva liksom, för att minska min ångest.
Ja, jag bara tänkte på hur liksom upptäckte du detta, att du hade OCD till exempel. Hur liksom började det? Var det redan i uppväxten, i barndomen?
Nej, det började 2015 med tvångstankar. Och de kan man, alltså det är inte så att det liksom smyger sig på, utan tvångstankar är ju explosionsartat. Eller så var det för mig i alla fall, explosionsartat. Och man slutade bara lita på sig själv, helt plötsligt. Det var liksom en känsla utav att säga, jag kan inte lita på mitt egna omdöme. Jag kan inte lita på mig själv. Och sen bara exploderade det och jag fattade noll. Så att jag fattade ingenting och jag var liksom, jag var väldigt så här, i början så tyckte jag att det var fruktansvärt jobbigt just eftersom att jag trodde att jag höll på att bli psyksjuk. Det var ju framförallt det liksom. Jag visste ingenting om svensk psykvård. Nu vet jag väldigt mycket mer om svensk psykvård. Då visste jag ingenting. Jag trodde ju att så här, det här är liksom att jag kollar spisen eller att jag får tvångstankar eller liknande. Det här är sådana saker som sådana här personer lägger dem in. Och liksom tvångsmedicinerar. Och jag skulle lägga liksom, vad heter det? Belt, buckle, bed liksom. Ja, men det var på riktigt alltså. Det var på riktigt så jag trodde att det skulle bli. Och jag bara, aldrig i livet. Aldrig i livet.
Och då vill inte du gå och söka hjälp?
Nej. Vem ska jag söka hjälp till? Alltså, och jag vågar inte ens säga det till min familj liksom. Och då har ändå vi fantastisk kontakt. Alltså fantastisk kontakt. Men jag vågade inte liksom. Jag tänkte säga bara, ingen får veta det här.
Hur gammal var du då 2015?
Ja, men 20, kan jag ha varit 25 kanske? 24, 25.
Och då jobbade du, då var du mitt i karriären.
Absolut.
Alltså som säljare.
Då var jag säljchef och hade liksom ändå en 150 säljare som jag hade ansvar för. Och sen så liksom började jag på TV4 och där hade jag ju bra mycket mer säljare och bra mycket mer ansvar och sådär. Och fantastiskt roliga jobb och fantastiskt roliga liksom arbetsplatser och sådär. Så att ja, det var tufft som fasen faktiskt.
För jag tänker så lite att det måste vara väldigt stressigt och att stressen kanske förvärrade det också. Att det blev ännu mer liksom, att det triggade igång kanske?
Det tror jag, alltså, det tror jag absolut. Jag tror, men så här, jag vill inte ha någon slags liksom blaming åt något håll överhuvudtaget. Det tjänar ingenting till. Så, det här stressen gjorde mig sjuk och så vidare. Jag blev sjuk och jag tror säkerligen som du säger, och det har man ju visat också, liksom, så här, att personer som får OCD, vilket är min primära diagnos, personer som får OCD är ju också personer som ofta har till exempel då haft liksom ett stressigt liv, eller de kanske inte har tagit hand om sig själva, eller så kanske det kan ju vara liksom positiv stress också. Det kan vara ju till exempel att man har fött barn, alltså stora livshändelser som också gör att man då utvecklar den här, att det kickar igång så att säga.
Precis. Jag tänker på din barndom då i Växjö, växer du upp. Hur var den?
Ja, men så här, min barndom var ju, jag var ett väldigt nervöst barn. Jag var ganska nervös, jag var ganska liksom rädd för mycket saker. Jag var, när det kommer liksom till, jag brukar säga det, att det fanns liksom en hård valuta i att vara duktig på sport. Det var liksom, då hade man ändå, då fick man per automatik liksom en bra status då liksom, i alla fall som barn och ungdom. Jag var inte det, i alla fall inte rätt sport, i vilket fall som helst. Så att, ingenting som hade med liksom bollsport att göra. Så att jag, alltså ganska tidigt så var jag liksom inte riktigt med i liksom det man skulle vara eller så som man skulle vara och sådär. Och jag förstår att det liksom är ett litet uttjatat begrepp att säga, jag var inte som alla andra, för det är många som säger det naturligtvis. Men jag tror att vi å andra sidan är många som kan känna igen oss i just det här att så här, man bör vara på ett visst sätt, man bör vara si, man bör vara så, annars är man då utanför någon slags liksom samhällelig ram. Och det straffar ju sig, det är det jag försöker säga. Jag försöker liksom inte säga att det här är något ovanligt, jag säger bara att liksom det straffar sig ganska fort, och man måste hela tiden då liksom kunna påvisa några andra typer av kvaliteter. Och jag var inte speciellt bra i skolan. Jag hade ganska svårt att koncentrera mig, kanske inte på det sättet som jag har nu, men jag hade fortfarande ganska svårt att koncentrera mig. Jag var liksom, hade också inte så, jag tror att jag var väldigt nervöst lagd som sagt, och att jag kanske var liksom, jag tyckte nog inte samma sak var kul som alla andra. Och det straffade sig väldigt mycket. Så att jag tror att det var många personer som inte tyckte liksom att så här, ja, men vad är det där för jäkla filur? Liksom. Så.
Men hemma då? Hur liksom var det i familjen? Så där, började de misstänka något så där, när du inte kunde fokusera i skolan? Eller var det annorlunda liksom hemma?
Jag skulle nog säga att utifrån ett, alltså utifrån ett perspektiv att jag hade nog två helt olika liksom, jag var två helt olika personer. Man brukar prata inom diskanalysen, den har ju fått mycket skit så där liksom, att den inte kanske då är vetenskapligt förankrad, men en sak som jag tycker är bra med diskanalysen, det är att när man säger så här att har du ett anpassat beteende, man har ju ofta ett grundläggande beteende, man får vara som man vill eller får vara som man är och så vidare, och det kunde jag verkligen vara hemma, jag kunde ändå liksom så här vara som jag ville så att säga, och därefter hade jag liksom ett anpassat beteende som låg allt för långt ifrån mitt grundoriginalbeteende mot vad som kanske var friskt, och när man då dessutom hade personer som inte var så jäkla snälla mot en i skolan och så där, och man fick ut med enormt mycket skit då, och det är så här, jag ska också säga det att så här, det är inte bara jag, det är ju liksom massor av personer, det är ju liksom, om man tittar på den liksom sociala hierarkin som finns i skolan, så är det ju liksom att hela vägen ner så blir det ju någon form av penalism och utsatthet och så vidare och så vidare, så att man är ju alla förutom de i toppen, och även de i toppen, för det är så här, det blir som jag brukar säga, ingen mår bra av att vara taskig mot andra, och ingen som mår bra är taskig mot andra, så att så här, alla i den här, ursäkta nu då, men jävla skitpyramiden mår ju skit liksom, och det är ju det som händer också så här, när man stoppar in 25 eller 30 stycken ungdomar med hormoner som sprutar liksom överallt, och man har ju sett det att så här, kollar man på undersökningar på 17-åringar så har de ju liksom inte ett fungerande empatiskt system. Alltså det är så mycket som händer när man stoppar in liksom 25-30 stycken 17-åringar eller 16-åringar eller 14- eller 13-åringar liksom i en klass och bara säger, varsågoda flugornas herre, 1, 2, 3, kör!
Det gäller att överleva.
Ja, och det då bara som svar på din fråga ska jag säga så här, jo men det spelar inte så stor roll hur jag mådde hemma, utan det är liksom så här, det måendet som jag hade i skolan påverkade också mitt mående överhuvudtaget. Och jag brukar säga det så här, min min största liksom glädje på, det var ju på somrarna när jag fick semester. Alltså så här, när jag fick liksom tillbringa mina somrar i Västervik. Det var den lyckligaste tiden i mitt liv. Alltså jag har aldrig varit så lycklig i hela mitt liv. Och det var framförallt för att jag, så här, jag fick en paus och fick känna så här att wow, här kan jag verkligen styra vem jag är. Jag kan ge folk ett nytt intryck. Jag kan liksom vara den där personen jag vill vara. Och de accepterade mig uppenbarligen för det, och det var ju en jäkla tur. Liksom.
Ja, ja, vilken otrolig tur att kunna få ha den frizonen och få vara den du är. Ja, det låter ju fantastiskt.
Mm.
Alltså, jag brinner ju också för det här, som jag har ju två söner med ADHD.
Mm.
Och speciellt en av mina söner har ju lite grövre. Och jag känner igen allt du säger, liksom, det, sommarlov är det bästa han vet.
Mm.
Och han är ju också i Västervik då.
Ja, titta, titta.
Ja, och det älskar han.
Vilken underbar stad förresten.
Ja, precis. Så att det, ja, jag känner igen det väldigt mycket. Men jag tänker så här, då i skolan har jag läst mig till att du ändå var otroligt bra på att hålla föredrag och prata för dig. Mm. Det hade du, det var din liksom styrka.
Mm.
Ja.
Mm.
Och det som fick dig då egentligen att ändå ha en viss självsäkerhet kanske, eller?
Mm, jag tror så här att jag hade nog ett självförtroende, men framförallt en självkänsla, tror jag, tack vare min mamma. Min mamma är det som har byggt upp min självkänsla. Hon ska ha cred för det. Sen är det jag som har gjort arbetet i sig. Men utifrån liksom att hon har alltid satsat på min och mina bröders självkänsla, så ger jag den credden gärna till henne. Men då när det kommer till just det här med skolan och föredrag och såna här saker. Du vet att det svenska skolsystemet är ju heller inte anpassat för att en människa ska hålla just muntliga föredrag, utan det är ju liksom så här, det svenska skolsystemet är ju anpassat på ett sätt för att alla ska gå genom samma, och det är ju för att det ska bli rättvist på ett sätt, men det funkar ju inte liksom i längden, när då vi vet att så här, och jag säger det här och nu, hade jag, och jag kan nästan garantera det, hade jag fått möjligheten att alltid göra muntliga presentationer, så hade jag både lärt mig mer, plus att jag hade fått extremt mycket bättre betyg. Alltså jag tror att jag hade fått toppbetyg om jag bara hade fått muntliga presentationer. Jag hade inte en enda muntlig presentation som jag inte fick högsta betyg på genom hela min skolgång. Alltså från liksom förskola ända upp till universitet, så har jag alltid haft muntliga föreläsningar eller muntliga redovisningar, högsta betyg, straight A, så varsågod. Alltså, och det är därför jag liksom, det är därför jag blir så himla så här. Det är så många barn där ute, det är så många personer som har definierats över så här, ja men jag är inget läshuvud, jag är inget plugghuvud, jag är inte bra i skolan, nej men jag är inte si, jag är inte så. Du vet, jag trodde att jag var svindålig på matte ända tills jag började på universitetet, för då hade jag ett användningsområde. Och då hade jag en lärare som också brydde sig, nu säger jag inte liksom så här, det finns många som lärare som bryr sig, jag säger bara att så här, får man de tre faktorerna, det vill säga någon som bryr sig och vill lära dig på ett sätt som de gör det passionerat och engagerat, så som en riktig lärare ska vara. Finns många sådana i Sverige. Finns också många som inte är så. Och sen så är det dessutom så här att har man då en person som får redovisa på sitt sätt och lära sig på sitt sätt, och det är liksom anpassat ut efter personen, där har du ytterligare en key-faktor. Den tredje faktorn, det är omgivningen och miljön. Det går inte att bli bra i skolan om du har personer som sitter och kastar suddigum i huvudet på dig, eller som tvingar dig att pussa deras skor varje gång du ska in i klassrummet, eller som liksom i gymnastiken, så här, det är klart som fan att man inte blir bra på gympan om man vet att man kommer bli nedslagen och kissad på i duschen.
Ja,
ja, men förstår du vad jag menar? Ursäkta uttrycket och liksom ursäkta det jag säger nu, men jag blir så jävla arg på att så här, det är så många barn som säger, ja jag är dålig i skolan. Nej, du hade bara en jävligt dålig skolgång för att du inte fick förutsättningar för att bli bra i skolan.
Precis, och det handlar ju, som du säger, väldigt mycket om vilken lärare man har, hur individanpassad skolgång man kan få, för det är ju det som brister ofta. Och många gånger måste man ju välja då specialskola för att få liksom mindre grupper i klassen och rätt liksom stöd. Vilket är jättebra, men det blir också väldigt orättvist, för det är ju i storstäder inte ute liksom i landet.
Vi ska se till att alla barn får den möjligheten.
Ja.
Alltså, inte ett enda barn ska behöva ha den typen av skolgång där man inte känner att man kan bli sitt bästa jag. Punkt slut.
Precis, och där sätter man ju grunden. Liksom, att om man då får ett väldigt dåligt självförtroende och känner att man är dum, inte kan och är osmart, så påverkar det ju en kanske resten av livet.
Hela livet. Ja. Hela livet. Mm. Och det, och nu, jag vill bara att inte liksom någon lärare tar vid sig här och så vidare. Jag vill inte heller säga liksom att så här, att så här, ja, det här är lärarnas fel, för det är inte så det är. Det är hela systemet. Alltså det är systemet i sig som skulle behöva göras om. Så att jag vill inte peka ut att det finns liksom någon syndabock, utan jag bara säger systemet som helhet måste bli bättre för att lärare ska få förutsättningar. Kolla, och nu får ju jättegärna någon lärare rätta mig här, men liksom, det finns ju otroligt många lärare som jag har pratat med som säger det så här: jag lägger 70% av min tid på administration. 70% av min tid på administration. 30% på barnen. Driver du eller? Varför blir man lärare? Och det här är inte deras fel.
Nej,
återigen, det är ju systemets fel.
Ja, ja.
Och de måste ju få stöttning, hjälp, avlastning, alla de här sakerna.
Mm, det är det som är det stora problemet.
Ja, ja. Fasen.
Ja. Men man får verkligen hoppas att det ändrar sig. Mm. Speciellt med personer som du som verkligen kämpar för det. På många olika sätt.
Jag försöker.
Ja, och det gör du jättebra. Jag tänkte gå tillbaka här lite till dig då. Mm. Och, för jag är ändå lite intresserad där när du blev mådde väldigt dåligt 2015. Mm. Och det var väl nästan som du knappt kom upp ur sängen ibland. Så,
ja, jag kom, så inte, du, upp. Jag kom inte upp ur sängen.
Nej, du kom inte upp. Nej, då var det som värst. Och du hade en rädsla då?
Ja, alltså så här var det ju, att jag hade, alltså jag har ju, alltså min största rädsla är att dö i sömnen. Det är min absolut största rädsla i livet. Och när jag var som absolut sjukast, jag åt bara knäckebröd. Det var det, alltså jag kan säga det, jag har konsumerat mer knäckebröd än någon annan jag känner.
Gratis knäckebröd.
Ja, jag blir sponsrad av knäckebröd. Ja. Nej, jag skojar bara. Men så här, det enda jag åt de dagarna var knäckebröd. Det var det enda jag liksom så här kunde få i mig. Och jag hade liksom ett ganska roligt då, ett knäckebrödspaket stående vid sängen. Liksom. Jag låg i sängen, kunde inte ta mig upp. Alltså fysiskt kunde inte ta mig upp. Och grät mig till sömns varje natt. För jag var så rädd för att jag skulle dö. Och så de här nätterna så sov jag ju bara kanske en halvtimme till en och en halv timme.
Oj, och det påverkar ju en jättemycket.
Ja, jag blev ju knäpp. Alltså, och det blir man ju liksom. Ja. Så att jag låg där och bara liksom sov kanske en halvtimme, en och en halv timme varje natt. Natt ut, natt in och så vidare. Och jag tänkte så här, alltså, och du vet, när man har hälsoångest, inte kommer upp ur sängen, inte äter någonting, inte sover någonting, så var det ju liksom så här, till slut så blir man ju så här, man blir ju helt disillusionerad. Liksom helt. Låg och grät, låg och ibland och skrek mig till sömns faktiskt. Jag undrar varför det är liksom, om inte någon granne måste ha hört det liksom så, men...
Ja, fruktansvärt att ha en sån enorm ångest. Alltså.
Ja, och det som var själva grejen då var liksom att när jag visste att det var riktigt illa en natt slash morgon när jag då grät mig till sömns. Och så här, jag vill inte dö, jag vill inte dö, jag vill inte dö, jag vill inte dö. Och sen så vaknade jag upp, ja, men jag tror kanske en timme senare, en 45 minuter senare. Och så bara sa jag högt för mig själv, så här, fan att jag vaknade. Ah, då visste jag att det var illa.
Vad gjorde du då? Hur tog du tag i det då?
Men då var det framförallt liksom att jag försökte klä på mig någonting. För jag blev liksom lite rädd. Så. Alltså, jag blev ganska rädd för mig själv. Eller för liksom det som händer. Alltså det är ju kroppen. Jag tror ju att ditt undermedvetna och din hjärna är mycket smartare än vad du är. Jag är ganska övertygad om det liksom. Och det, man behöver inte gå liksom till något slags övernaturligt fenomen för att förstå att din kropp har överlevnadsinstinkter som du inte har en jäkla aning om. Och de kickade in. Så att jag satte på mig kläder. Tänkte bara så här, jag måste bara liksom ta mig någonstans. Och sen så tog jag liksom ett val egentligen när jag stod på Slussens tunnelbanestation. Och så tog jag ett val om jag skulle fortsätta liksom leva eller inte. Och det som framförallt liksom fick mig att ta det beslutet var ju jag kan inte göra det här mot min mamma.
Ja.
Så det var liksom inget så här eget beslut. Det var i allra högsta grad ett eget beslut. Men det var inte ett beslut som var baserat på så här, gud vad mycket lust jag känner. Gud vad mycket liksom jag vill det här. Så, utan det var att jag liksom kan inte göra det för henne. mot henne.
Men det var nära att du gick.
Ja, ja, absolut, absolut. Mot, nej, men jag stod på Slussens tunnelbanestation och liksom så här, och stod och höll i min portfölj och skakade liksom. Och så tänkte jag så här, men nu skiter jag det här. Så var det 2 minuter kvar. Och sen så passerade jag, det är liksom, det är svårt att förklara, men hela den här händelsen har ju liksom format mig efter det, för att det var efter det som jag satte mig på tunnelbanan, skakade liksom. Jag satt så här, och nu ser inte ni som lyssnar på det här, men jag satt och skakade liksom och fattade ingenting. Och då tänkte jag liksom så här, men jag ska försöka en gång till och bli frisk. En gång till testar jag nu. Så får vi se. Mm.
Och vad gjorde du då?
Ja, framförallt så gjorde jag så här att, och det här är nog inte en så liksom lätt sak att höra då för de som kanske är sjuka, men man måste ingenting. Jag gjorde så att jag började ett steg i taget. Jag började med en liten grej, så att jag såg till att bara äta ordentligt. Jag såg till att bara säga, det spelar ingen roll, jag kan lägga alla pengar i världen och jag ska bara äta. Spelar ingen roll om jag äter hämtmat varje dag, jag måste få i mig det. Jag hade ingen matlust, ville inte äta, kunde knappt äta, men jag bara säga, jag måste äta lite mer. Och då märkte jag så här, när jag började äta så märkte jag så här, men då känner jag mig ändå lite piggare. Alltså jag känner bara så här, det finns någon slags energi att ta av, och då började på nästa grej. Så det här tog ju dagar och åter dagar liksom. Och jag satt och grät när jag åt liksom, ja. För att jag bara säger, jag kan inte få i mig det här, men jag måste. Alltså jag måste så. Och likadant så här, sen så började ju då när jag hade kommit tillbaka till så här, men nu kan jag faktiskt gå, stå, jag kan äta, jag kan liksom gå till, jag kan gå och prestera någonstans, så till exempel liksom gå till jobbet och så vidare. Då började jag med såna här saker som att sitta och bara så här, träna. Och först så tog det mig kanske runt en 2,5 timme innan jag kom från lägenheten, för att jag kollade alla kontakter, jag kollade, alltså du vet, alla såna här saker då som kan vara tvångstankar. Sen så kom jag till slut ner då med 5 minuter, sen var det 5 minuter till, och jag gick, det var så himla roligt, för jag gick, alltså vissa dagar så gick jag till Coop fram och tillbaka, och jag handlade ingenting, det var bara att jag ville träna på att gå hemifrån.
Amen.
Är du med? Ja. Och då tog det liksom literally 1,5 timme mellan att jag kunde gå hemifrån. Och så gick jag till Coop, så gick jag tillbaka, och sen så tog det 1,5 timme till, och så kunde jag gå tillbaka, och så fortsatte jag så.
Och det funkar.
Förstår du hur lång tid det tar när man liksom varje dag fram och tillbaka, fram, och kortar 5 minuter hela tiden. Alltså kortar 5 minuter. Du vet, och det är därför jag så bara säger, jag är inte, alltså det, om det är någonting jag är stolt över, så är det kanske inte liksom framförallt bedrifter som jag har gjort eller liksom listor jag hamnat på, utan det är så här, vilket jävla pannben jag hade, och överlevnadspannben ska jag säga, för att jag liksom så här, okej, jag får hålla på med det här 8 timmar om dagen i en vecka, och jag kanske kortar, säg 25 minuter på en sak liksom. Ja, skitsamma då. Så att det pannbenet är jag mest stolt över i hela mitt liv.
Ja. Hade du något tidsspann liksom, så här lång tid för det ta, och då måste jag märka förändringar, annars så...
Däremot satte jag upp 100 hållpunkter. Så att jag satte upp, och det var en jäkligt viktig grej. Alltså det är ju så här, och den här podden heter Så mår jag bra, och det tror jag är extremt viktigt, att man liksom så här, man sätter upp mål och hållpunkter som också känns nåbara.
Mm.
Alltså det finns ju jättemycket undersökningar som säger det liksom så här, att sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna är ett ganska dåligt råd. Mm. För det, då blir vi bara besvikna. Mm. Alltså man ska sikta lagom högt och träffa målen, gärna helst över målen. Mm. Så att sätt inte för höga mål, och det var precis det jag gjorde. Jag satte 100 hållpunkter, det här vill jag klara när jag är frisk. Och så satte jag upp då, sen så har jag satt in massa saker mellan de hållpunkterna såklart. Och jag menar, sen har det ju krävts massor av år av terapi också, jag började ju även i terapi, och nu är jag liksom på 86-87 på den skalan, så att det är ju en jäkla resa liksom.
Verkligen. Och de här terapierna då som du gick på, vad var det för?
Ja, men jag har gått i KBT 3 gånger. Jag har gått i gruppterapi också, OCD-gruppterapi.
Mm.
Jag har även gått i psykodynamisk terapi, jag har gått i hypnosterapi, och jag har även gått i affektfokuserad terapi.
Ah.
Och sen då även samtalsterapi såklart, men det är ju, ja, det är ju...
Gud, det finns så många olika typer av
terapi. Absolut, och man ska ju säga det så här att OCD har ju KBT som evidensbaserad, liksom, det är det mest evidensbaserade liksom, treatmentet just när det kommer till terapi då, för just OCD. Men det är ju klart att så här, jag menar, affektfokuserad terapi hjälpte mig extremt mycket. Alltså det hjälpte mig verkligen jättemycket. Och jag ska inte sitta här och säga vad som är liksom, bäst för personer, utan jag pratar bara om vad som fungerar för mig. Men det är en sån sak som jag har tänkt mycket på. Liksom, så här att, för mig var det en vinning att förstå olika terapiformer. Testa olika.
Mm. Det är ju jättebra att skaffa sig erfarenhet liksom, och hitta just det som passar. För det är ju inte alltid det första man gör som gör det. Alltså, och även när man går till psykolog så kanske det inte alls klickar. Liksom.
Där har du det. Ja. Precis vad jag tänkte säga. Ja. Så jäkla bra att du säger det. För det är också en sak. Så här, psykologer är ju personer. Och personer har ju inte alltid kemi mellan varandra. Och det vet psykologer också. Mm. Alltså de kan ta det. Så det är därför jag liksom så här, det är också en sak, man kan byta psykolog. Mm. Man måste inte ha en psykolog om det är så att man inte klickar. Om det är så, liksom,
det är som en frisör, man måste inte vara
samma. Men det är som vilket som helst. Liksom.
Man känner att man gör slut.
Ja, men, exakt. Eller som PT, det skämtar man ju också. Ja. Så här, men vadå, vill inte du träna med mig längre?
Man vågar inte bara hålla sig kvar där liksom, i 10 år. Men hur hanterar du dina liksom, diagnoser idag? Är det, om man jämför med tidigare, liksom, hur mår du idag liksom, med dem?
Det är ju som, det är ju milsvid skillnad.
Ja.
Alltså så här, när det kommer till hur jag hanterar mina diagnoser idag överlag, så är det ju med en mycket större självsäkerhet att jag också äger dem. Men så ska jag också säga då, i och med att jag säger att jag äger dem, så innebär inte det att det definierar mig. Det innebär inte att jag måste vara min sjukdom.
Nej.
Alltså det vill säga, jag är inte min OCD. En av de största liksom, breakthrougherna som jag har haft i mitt liv, det är att förstå att mina tankar inte ens är mina egna. Mm. Det är inte mina tankar.
Nej.
Alltså du, så här, du som lyssnar på det här, tänk alla tankar du tänker under en dag, och så tänker du liksom så här, men hur många utav dem är bara infall, hur många utav dem är liksom saker som kommer till mig, att kroppen vill oroa mig för någonting eller varna mig för någonting, eller att jag får en skrämmande tanke eller liknande, och sen så tänk så här, hur många utav dem är dina?
Ja.
Hur många är du som aktivt väljer att tänka på en tanke?
Ja.
Och när jag förstod det, så förstod jag också att så här, men varför ska jag då bry mig om dem? Det är inte mina tankar, jag kan ju välja. Jag kan ju välja vilka tankar jag vill tänka.
Ja.
Jag kan ju välja vilka tankar jag vill fokusera på och lyssna på.
Mm. Ja, men det, precis. Det är ju jättebra tips.
Så verkligen. Som din, så liksom på, apropå att bara svara på din fråga, liksom så här, hur det definierar mig. Det definierar mig som att jag måste se till att förstå varför jag gör vissa saker, förstå varför jag känner på vissa sätt. När jag fick mina diagnoser så blev jag ännu sjukare. Mm. Alltså det vill säga när de sa så här, du har OCD, då blev jag ju liksom jättesjuk på grund av det. Det var då det liksom kickade igång mycket. Mm. Så att jag kan ju säga så här, jag hanterade inte det beskedet bra att få mina diagnoser.
När fick du din OCD?
2017.
Ja,
tidigt 2017 fick jag.
Och då var det ingen lättnad för dig?
Absolut inte. Alltså det var superjobbigt och jag blev direkt mycket sjukare. Alltså direkt, för att jag var så här, aha, nu har jag en diagnos, då är jag si och så. Och då jämförde jag också mig med andra som hade OCD som då jag har hört att bara säga, men de är supersjuka, de kan, du vet, så här, massa bara helt felaktiga föreställningar. Alltså så mycket felaktiga föreställningar om vad de här sakerna är och vad det är för någonting. Så här. Och
så det var inte så här, nu får jag egentligen hjälp?
Nej.
Nej.
Absolut inte. Jag satt och var liksom nervös hela tiden. Och det är också en sån sak som liksom så här, jag har ju fått ibland superbra, nu när jag har tagit hjälp ett par år, så har jag ju fått ibland superbra hjälp och ibland så har jag fått mindre bra hjälp. Jag hade en samtalsterapeut som jag gick till som första. Det här var då första gången jag öppnade upp mig. Jag ska berätta det som en liten anekdot bara för att visa hur jäkla snett det kan vara. Och då ska ni tänka på att jag liksom jag har aldrig låtit de här sakerna bryta ut, utan jag har bara liksom hållit mig i liksom 2 år då innan jag började söka hjälp. Och då liksom gick jag till vårdcentralen, var nervös och liksom så här, jag skakade i det samtalet med den här doktorn och sa att jag skulle jättegärna behöva prata med någon.
Och så sa då doktorn, jag kommer inte ihåg och jag vill inte fokusera på det kanske, men så här, ja men bra, då kan du liksom medicinera dig. Ja, jo, kan man ju såklart. Och då tänkte jag så här, men jag vill kanske gå och prata med någon, tänkte jag, för det vore ju liksom en bra grej, men jag vill inte börja så avancerat så här. Hon bara, nej men då gör vi så här, och hon var jättesnäll, så det var inga konstigheter. Så här, då gör vi så att vi skickar dig till en samtalsterapeut. Absolut, så jag går jag till en samtalsterapeut, jag visste inte vad det var, hade ingen aning. Så gick då till den här samtalsterapeuten och hon bara sa, ja men berätta lite grann nu då vad som är liksom, vad du tänker på. Så öppnade jag upp mig, pratade lite grann, öppnade absolut inte upp om allting, men liksom pratade. Och hon satt och lyssnade och nickade och log och sådär liksom. Och då tänkte jag, men det är skönt, då känner jag mig ändå trygg liksom. Öppna upp mig lite till och prata lite grann och liksom öppna upp mig om min barndom, eller öppna upp mig om saker som har hänt i skolan, eller öppna upp mig om liksom saker jag känner och tänker och liksom, ja men hur ångesten känns i kroppen och sådana saker. Och sen så är jag klar då liksom så här, varpå hon då sitter, nu ser inte ni det men du ser det, men hon sitter liksom så här och bara liksom funderar lite grann och så säger hon så här, ja du Chris, så. Och så böjer hon sig fram, du har nog, det här är nog ett alldeles för avancerat case för mig, du har nog alldeles för mycket som du skulle behöva ta tag i, så att, jag tror inte jag kan hjälpa dig faktiskt, det här är nog lite för svårt för mig.
Det är otroligt.
Och du vet, när jag fick det, jag reflekterade inte över det liksom där, utan jag bara, nej, okej, aha.
Det fick ju inte dig att må bättre.
Jag kommer till det, och jag liksom, vi tackade för oss, och jag var liksom i bara så här, jag var ju helt chockad liksom, jag förstod ingenting. Jag bara, så här, men vad är jag för svår för att behandla liksom, så här, nu är det kört, tänkte jag. Så när jag kom ut därifrån, kom ut på gatan, då bara, pang. Då fick jag min första panikångestattack. Oj. Så hon satte ju igång den.
Ah.
Av liksom en jävla skitkommentar, får man ju säga. Och allt annat än professionellt. Så att där fick jag mitt livs första panikångestattack. Och sen tog det ju jättelång tid innan jag vågade söka vård igen.
Det förstår jag verkligen.
Alltså jag vågade ju inte det. För att jag bara tänkte så här, oj det här var ju allvarligt. Jag har ju ändå liksom, om jag har så här pass mycket ångest liksom och så. Nej men nu blir det bältesäng.
Nu kan ingen
finns ingen som kan hjälpa mig.
Åh, vad hemskt. Åh, vad hemskt känsla.
Och där har du ytterligare en sån sak. Vi pratade mycket och så här, jag blev väldigt engagerad om det här med skolgången. Är det någonting jag kan gå igång på och bli väldigt provocerad av, så är det när det händer, och när jag hör att det händer såna här saker hela tiden. Alltså det här händer inte en gång, det här händer hela tiden.
Ja, verkligen.
Inte överallt. Nej. Och det finns också många gånger det inte händer, men det händer.
Det finns bra exempel, men sen finns det väldigt många dåliga exempel
det finns,
också.
Och det här är ett sånt.
Ja. Och det där liksom att man redan känner att man är annorlunda eller avviker och så får man det bekräftat hela tiden. Att man
dessutom med en liksom skuld och dessutom är så här, jag kan inte hjälpa dig.
Nej. Nej, precis.
Okej.
Okay. Fast lycka till.
Ja, men lycka till. Ha det så gott. Du verkar vara ett väldigt svårt fall. Ja. Så här. Men.
Nej, men det, sen så småningom så fick du bra hjälp.
Absolut, jag har fått jättebra hjälp. Jag har suttit med liksom psykologer, psykoterapeuter, jag har liksom gått flera stycken längre då terapisessioner som har varit helt underbara, och för att då väga upp det här är ju liksom ett undantag såklart, den här personen, men tyvärr så finns de och tyvärr så får de jobba med sånt här, men sen har jag också träffat, och merparten av dem jag har träffat har varit helt underbara och hjälpt mig jättemycket, så att det är därför jag ska säga det, att så här, var inte rädd för att söka hjälp, det är liksom, det är mitt absolut liksom råd i slutändan, och tänk på liksom så här att alla psykologer är inte likadana, alla psykoterapeuter är inte likadana, det finns olika möjligheter, det finns olika terapiformer som passar just dig, ge för fan inte upp, och kräv att bli hjälpt, kräv, du kan kräva det.
Och detta är ju något som du också tar upp i dina föreläsningar,
alltså,
och inspirerande, att det går faktiskt att vända psykisk ohälsa till att man mår bättre och kan hitta liksom verktyg och hantera det själv, så man får en bra vardag. Jag tänkte på dina föreläsningar nu mer då. De är ju fokuserade på din personliga resa och dina erfarenheter. Och jag tycker att det var så otroligt fint namn på en av dina föreläsningar. Jag ska se om jag hittar det här nu.
Ja, det finns fyra. Så att
det finns
25% chans.
Nu ska vi se om jag hittar den. Nej, men den här att vakna, gå och lägga sig.
Jag dog varje natt och föddes varje morgon.
Ja, för det är ju så, det är både liksom mörker och en slags hoppfullhet där.
Ja, så är det. Ja. Jag jobbar mycket, alltså det är det som är grejen, att jag jobbar mycket med mörker och ljus. Jag jobbar mycket med liksom det mörka och det ljusa. Mm. Jag jobbar också mycket med att omfamna det mörka och det ljusa. Carl Jung, om du känner till den gamla psykologen, pratar ju om det, liksom att vi har en, för att vi ska ha liksom en själ som når upp i himlen, eller för att vi ska ha liksom ett beteende som når upp i himlen, så måste vi också ha en själ och ett beteende som sträcker sig ända ner till helvetet. Det vill säga att vi behöver ha liksom ett spann och ett omfång i oss som personer. En person som är väldigt positiv och glad måste också väga upp det med lika mycket mörker. Och det ligger någonting i det. Så att jag jobbar väldigt, väldigt mycket med mörker och väldigt mycket med liksom att också se sitt mörker som någonting som man kan vända till något positivt. Mm. Alltså det vill säga, mörker måste inte bara vara negativt. Man ska inte skämmas för sitt mörker heller. Alla människor har mörker. Tyvärr har vi en värld idag som gör folk sjuka för att vi inte accepterar att människor har dåliga stunder eller liksom liknande. Och jag lägger ingen värdering i någonting. Jag säger bara så här att vi alla kan känna ilska. Vi alla kan känna sorg. Vi alla kan känna smärta. Vi kan alla känna negativa känslor. Frågan är bara vad man gör med dem. Alltså det vill säga, hur använder man dem? Hur nyttjar man? Inte utnyttjar, nyttjar. Hur nyttjar man sina negativa känslor och liknande så att det är till gagn för dig och till gagn för andra människor. Det vill säga, det man brukar prata om, det japanska uttrycket ikigai. Hitta någonting som liksom är både meningsfullt för världen, meningsfullt för dig, och någonting som skapar lycka. Liksom. Och i de här tre delarna så har man ju också en möjlighet att kunna se på hela sin person och att acceptera hela sin person. Tittar du på liksom varenda jäkla sociala medieflöde som finns idag, så är det liksom så här, det är till 70-80% personer som visar en fasad, en lycklig fasad. Och är det så att de visar ett mörker eller visar liksom någonting som är jobbigt för dem, då visar de också det utifrån hur de väljer att visa det. Det vill säga, det är liksom, och med undantag såklart. Så. Och det är liksom, den gängse bilden är ju att vi blir sjuka utav att tillbringa för mycket tid i den typen av sammanhang där vi liksom inte får, där vi får en sminkad bild av verkligheten.
Ja, men sociala medier till exempel.
Precis det. Så där har du. Så att jag jobbar mycket med det. Och för att knyta tillbaka då till föreläsningen, just jag dog varje natt och föddes varje morgon, det är ju för att det kommer ifrån min enorma rädsla att dö varje natt. Så varje natt när jag la mig i sängen, när jag hade det som värst, då dog jag ju. För att jag tänkte ju att jag skulle dö. Alltså jag trodde ju det på riktigt, förstår du? Jag menar, så jag sa ju farväl. Jag sa ju farväl till min familj, till alla, och jag låg där, ingen visste någonting, så jag liksom låg där och bara så här, farväl, tack så mycket för det här. Så gjorde jag varje natt. Sen sov jag en timme och föddes varje morgon och bara sa, idag är ändå en ny dag.
Så då var det något positivt.
Och då ändå var det något positivt. Och det här var, alltså, den här kom ju till, alltså det här begreppet var ju någonting som jag sa till mig själv. Det känns som att, för jag skriver mycket dikter, skriver jättemycket dikter. Jag har skrivit liksom lite över 1100 dikter genom åren. Och jag skrev det nämligen i en diktbok när jag då liksom höll på att bli mycket, mycket friskare. Det vill säga då när jag hade tagit det här beslutet och faktiskt hade liksom kommit framåt och börjat få livslust igen. För det tog ett tag att få liksom. Och då skrev jag det i en dikt. Så här, och så skrev. Och sen så här, det känns som att jag dog varje natt och nu föds jag varje morgon. Och jag bara, vad fan skrev jag? Så det här var ju guld.
Det låter så otroligt vackert. Liksom.
Så det är där det
fick
det
man mycket
från.
På den i meningen.
Och jag vill bara säga det som är liksom sak när vi pratar om de här sakerna med ljus och mörker och så vidare. Så här, det finns en, nu ska jag se så att jag citerar rätt. Vem det nu är. Ja, någon får gärna komma på vem det är som har sagt det här. Men, och det är inte jag. Att du kan, Steve Harvey är det. Steve Harvey, som då är programledare bland annat i USA. Han har ju motivationsföreläsningar och säger så här. Du kan förstöra ditt liv helt. Liksom, och du kan hamna i liksom det djupaste hålet. Men det går alltid att ta sig därifrån. Alltså det går alltid. Det går alltid att ta sig därifrån. På något sätt. På något sätt så går det liksom att ta sig någonstans. Att sätta den ena foten framför den andra. Sen kanske det inte blir det man har tänkt sig. Sen kanske inte saker blir liksom allt som man har velat från början. Men det går att liksom sätta den ena foten framför den andra. På något sätt går det. Och det var, och nu säger jag det liksom för att jag själv tror på det. Det är en sak som jag verkligen liksom står fast vid för mig själv.
Mm. Du har ju sagt att, eller har jag läst, att du... Att,
jag säger så mycket.
Ja, men det här liksom drivet var att du vill liksom, ja, få ut ditt budskap och hjälpa andra. Att det, också, alltså det är en hobby också, det är inte bara att, ett jobb för dig, utan det är ju något som är något du gör hela tiden egentligen. Alltså det är en del av... Ja. Av dig, kan man säga så?
Det kan man säga och jag tror att det har jag nog sagt. och det låter rimligt. Jag, helt ärligt så är det nog så här att jag kan inte göra det.
Nej.
Så att det är ju helt rätt alltså. Jag kan inte göra det. Och det är mer så här, först och främst så gjorde jag mitt egna personliga mående till mitt egna största intresse. Det var det första som hände. Och när jag gjorde det, då fick jag väldigt, väldigt mycket mer drivkraft. Alltså då fick jag säga, men fasen, det här är inte bara någonting som jag gör nu bara för att jag ska bli frisk, utan det här är hela mitt väsen nu. Det som hände sen, när jag började prata om de här sakerna med andra människor, så när jag vågade öppna upp, jag fattar ju rent intellektuellt att andra människor har svårigheter. Jag är liksom så liksom narrowed är jag ju inte i mitt synsätt att jag inte förstår det, men jag har aldrig fått chansen att prata med människor om det. Så att när jag öppnade upp och fick alla andras stories och fick deras liksom tankar, deras känslor, så blev jag liksom så här: åh, jäklar vad mycket folk bär på som de inte pratar om. Mm. Eller som inte hörs eller som inte sägs. Och alla har sin skit. Liksom. Och med skit inom citationstecken då. För att liksom, så här, alla har sina problem. Liksom. Mm. Och det man tycker är skit. Och det jag ska säga då var liksom så här, att då övergick jag till slut till att så här, någonstans också känna att så här, men okej, vad händer om jag kanske också skulle försöka dela med mig för att få andra att öppna upp? Inte för att jag ska få berätta min historia och så här, lyssna på mig nu. Utan mer så här, om jag öppnar upp så kanske andra vågar öppna upp också. Och så började jag göra det. Och så började jag säga, men trevande så började jag liksom så här, ja, men jag kanske skulle hålla en föreläsning om det här. Jag har hållit föreläsning om sälj och motivation. Och så här, kanske bara ska stoppa in lite grann om psykisk ohälsa. Och så gjorde jag det i en föreläsning. Och de bara så här, det här var den bästa föreläsningen du har gjort. Och jag bara, vad fan, och hur ska jag göra det här nu då? Hur ska jag, men då kanske jag kan börja berätta min historia och liksom sådär.
Och det är ju där du liksom också har din styrka, kunna ställa dig på en scen inför hundratals människor, och du har talets förmåga och du har liksom den här, ja men erfarenheten är ju jätteviktigt, att du har din egna erfarenhet, att du bara skulle sådär och berätta vad andra ska göra och du inte har... kanske någon aning egentligen hur det är.
Verkligen.
Så ger det ju en sån tyngd. Och att du liksom blir ju en otroligt bra ambassadör liksom för
psykiskt. Fint att du säger det. Jag uppskattar att du säger det. Tack så mycket.
För det är ju många som har mycket att säga, men man skulle inte våga ställa sig på en scen liksom och prata för så många människor.
Nej. Och alla har vi olika rädslor.
Ja, precis. Herregud. Och sen att du är med i poddar, du är med liksom i olika sammanhang. Du vill ju verkligen nå ut. Liksom,
absolut, absolut. Och det är ju, men det är också så här, ett sånt här initiativ, till exempel Så mår jag bra-podden, det är ju... Den typen av initiativ behövs ju också för att väga upp alla negativa saker vi hela tiden får i vårt flöde. Förstår du vad jag menar? Alltså så här, och för att nu sitter vi och kliar varandras rygg här liksom, i att säga, men vi gör bra saker båda två, men låt gå för det då.
Mm.
Att så här, den här podden till exempel, och alla andra poddar och alla andra initiativ, och jag och alla andra som pratar om de här sakerna, vi måste ju hela tiden väga upp det som är negativt, för vi vet att negativitet är 17 gånger starkare än positivitet, alltså i människor. Mm. Det vill säga att vi är tvungna, kanske inte tvungna i ordets rätta bemärkelse, men om vi ska ha en positiv värld att leva på och leva i, så behöver vi liksom då göra 17 gånger så mycket positiva saker. Punkt slut.
Exakt.
Och det är det som, alltså om vi liksom, för jag vill jättegärna prata med dig om det här med samhället också och liksom vad samhället kan göra.
Exakt.
Att vi måste ha mycket mer positiva vattenhål och hållplatser där människor kan få stanna liksom och vara sig själva, tanka av sig, känna liksom att man finns till för en bra anledning, känna ett syfte med, eller skapa ett syfte med sitt liv som är mitt eget. Mm. Att känna liksom att jag får finnas till för den jag är, jag kan äga mig själv, jag kan lära mig mer om mig själv. Så här, sådana saker utan att för den sakens skull att man måste gå i terapi.
Ja, absolut.
Det måste finnas sådana saker överallt.
Ja. Och lyfta liksom varandras styrkor man har. Liksom. Och att det kanske inte är så att det viktigaste att få liksom bästa betygen i skolan egentligen. Mm. Alltså det kanske är andra liksom saker som gör att man får en lysande framtid. Liksom. Alltså det är ju det här liksom att det måste börja bra från början. Alltså det grunden är ju väldigt, väldigt viktig. Mm. Och både för föräldrar men också att samhället, it takes a village to raise a child, säger man ju.
Ja. Visst.
Och att det är också att ge mer kunskap liksom, om psykisk ohälsa, och som du också vill, alltså ta bort den här stigmatiseringen av psykisk ohälsa, att det är liksom, vi måste kunna prata om det, ja.
Ja, men för det första så måste vi kunna prata om det, och för det andra så måste vi kunna prata om det mer än i liksom en paneldebatt. Mm. Vi måste kunna prata om det mer än i bara poddar. Liksom. Mm. Så här, det här är ett jättebra initiativ, det vi gör nu, men vi behöver också mer. Mm. Vi behöver liksom att personer liksom kan känna sig trygga i att prata om sin psykiska ohälsa. Jag menar, kolla bara, det finns jättemånga bra initiativ, och jag menar, det finns många bra organisationer som står bakom just nu att man ska införa psykisk ohälsa på schemat i skolan. Varför har man inte det, till exempel? Mm. Varför har man inte psykisk ohälsa i skolan? Vi vet att det skyrockets idag i Sverige när det kommer till svenska ungdomar och barn. Mm. Alltså det vill säga, psykisk ohälsa är tyvärr på en faslig uppgång. Det är ju någonting som man måste hindra, för att jag kan också lova att de flesta andra samhällsproblem, kolla bara på till exempel de politiska debatterna på TV. Hur många gånger, och nu får någon jättegärna rätta mig om jag har fel, jag tar jättegärna emot det. Hur många gånger har man sett att man diskuterar psykisk ohälsa som ämne i TV-debatterna? Jag har aldrig sett det.
Nej, det har inte
jag har aldrig sett det.
Nej.
Och jag önskar att jag hade sett det, men jag har aldrig sett det. Och de står inte och pratar om psykisk ohälsa därför att, eller varför vet jag faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. Men effekten utav det blir att de samhällsproblemen man pratar om är ofta lösningsbara med hjälp av att man jobbar med människors psykiska ohälsa och mående. Alltså det finns jättemycket samhällsproblem som vi kan lösa genom att få människor att må bra.
Absolut. Och sen märker man ju också att unga människor, de pratar ju mycket mer om psykisk ohälsa än vad vuxna är. För vi, nu är jag ju lite äldre än dig då, men min generation så var det ju att lägga locket på.
Ja, visst.
Det fick man ju inte säga att om ens föräldrar liksom var deprimerade eller gick till någon psykolog. Och gå till psykolog.
Ja, visst.
Gud, då skulle ju hela stan få reda på det.
Ja,
och det har ju så, tack och lov, liksom förändrats. Men vi har ju, det är en lång väg kvar.
Ensamheten i Sverige.
Det är ju ett jättehälsoproblem.
Alltså det är ett sånt enormt problem. Mm. Vi måste försöka jobba med ensamheten i Sverige. Vi måste jobba med ensamheten i Sverige, och vi måste jobba så att människor också känner att det är okej att visa att så här, jag är ensam. Det måste få vara okej.
Ja.
Vi måste ha mer möjligheter till mötesplatser. Jag menar så här, kolla på till exempel då mina mor- och farföräldrar. När det kommer till då, när man sitter på hem eller liknande. En sån sak, alltså när man kommer in, det är att man får nya kontakter. Mm. Nya vänner. Alltså PRO till exempel, pensionärernas riksorganisation. De gör ju enormt mycket. Alltså jag skulle säga att PRO räddar liv varje dag.
Ja.
Och den största anledningen till det är för att de ger personer mening. Människor som kanske inte annars blir påhälsade eller som sitter ensamma liksom, och som heller inte, på grund av sin kropp då, som naturligtvis har åldrats rent rimligt naturligtvis, så kanske man inte kan ta sig på samma samma sätt, man kanske inte kan åka, man kanske inte orkar åka någonstans, men att vi kommer till dem, vi ger er liksom en bra dag och saker att göra och liksom, och jag menar, det är ju som vi pratade här innan intervjun, innan vi började, att just det här med liksom support dogs och såna här saker. Det finns ju jättemycket sådana exempel också, där man till exempel då ger äldre husdjur och man ser att det är jättegoda effekter, eller där man då också blandar då till exempel att ungdomar får hälsa på liksom personer på ålderdomshem och så vidare, vilket också skapar liv, lust, glädje, erfarenhet, båda känner sig behövda utav varandra. Alltså så här, den typen av initiativ får inte bara vara initiativ, det ska vara en regel. Det ska vara en regel att det är så vi jobbar som samhälle. Punkt slut.
Absolut. Det är så sant. Och jag tänker på de som är dementa. Hur det kan hjälpa dem så mycket med att få lyssna på, få gå på så här sångterapi och lyssna på musik.
Ja, ja, visst.
Och då plötsligt kommer de ihåg massa saker. Och det lyfter dem och liksom ja, det ger ju livsglädjen tillbaka. Liksom. Men ofta så är det ju lite så här att det är ideellt och att det inte liksom finns. Det ska ju finnas liksom på schemat. Så här ska vi liksom göra nu liksom för att, ja.
Sverige har, du vet, Sverige har så jäkla mycket eldsjälar. Alltså, du vet, vi har så mycket eldsjälar. Och mitt mål är, ett av mina absolut största mål, det är att Sverige inte ska byggas på eldsjälar.
Nej.
Alltså det ska inte vila på eldsjälarna. Vi ska ha eldsjälar. Eldsjälar är fantastiskt. De går i bräschen. Jag menar så här, Svenska Hjältagalan och liksom alla såna här saker. Jag tycker det är helt underbart. Det är helt underbart. Men samhället får inte vila på eldsjälar. För de bryts också ner till slut. Ja. Du vet, till slut slocknar lågan även för eldsjälar.
Ja, och vad händer då?
Vad händer då? Ja. Vilka står där då?
Nej, det är ju en mardröm. Faktiskt.
Ja, jag blir faktiskt berörd av att jag tycker det är...
Ja. Men vad händer härnäst nu? För du har ju så otroligt mycket fantastiska tankar och liksom hur du med dina föreläsningar och så, du är ute i hela landet väl?
Absolut.
Är du på skola också?
Men det är jag, och jag blir jättegärna kontaktad av skolor och sådär och kommer överens om någonting. Så att det är liksom, sen är det ju så att jag låter lite grann skolor komma till mig om det är så, därför att jag vill gärna inte liksom approchera skolor och säga hej, jag vill komma till er och prata om det här, utan det är liksom så här, jag brukar säga det att så här, vill en skola prata med mig, då vill jag prata med dem. För att jag kan liksom inte komma in och försöka skapa någonting eller göra ett arbete om det är så att de inte jobbar med det eller inte vill jobba med det. Vad ska jag göra där liksom? Så att vill de prata med mig, så vill jag prata med dem. Men sen när det kommer då till företag och sådär måste man ju vara lite mer så här, hörni, ni förlorar faktiskt pengar på att inte jobba med de här sakerna. Alltså företag förlorar i snitt, och då minst minimum 200 000 per år per 10 miljoner i omsättning på att inte jobba med psykisk ohälsa. Så att så här, även så här, nu tror jag att de flesta chefer, det är någon undersökning som jag läste, så var det cirka 1,2% av Sveriges befolkning är psykopater. Men om vi räknar bort dem då, så tror jag att de flesta chefer och företag vill idag jobba med de här frågorna. De kanske inte vet hur de ska göra, de kanske inte vet liksom vad som är tillräckligt, de kanske inte vet liksom vilka verktyg som finns och så vidare. Fullt förståeligt, inga konstigheter. Så då finns det ju sådana som mig, och det finns många andra bra också. Sen kan man ju även, vilket jag också ska säga, att jag är inte psykolog och inte psykoterapeut, så vill man ha den typen av konsekvenser, så vänder man ju sig till dem så att säga. För de är ju legitimerade inom det, och jag har ju min liksom take på det hela. Men det jag ska säga är så här, att även om det är så att man absolut inte hade brytt sig om sin personals välmående och tyckt så här, skitsamma, jag bryr mig verkligen inte, då kan man åtminstone se på, vilket jag tycker är astråkigt såklart, men då kan man ju se på det affärskritiska och se så här, att om ni inte jobbar med det, så förlorar ni i alla fall, då förlorar ni pengar. Och ganska mycket pengar. Så att där har vi liksom ganska två ganska bra argument för att få arslet ur vagnen och jobba med de här sakerna, om man inte gör det idag. Och gör man det idag, så kan man ju också titta på så här, vad finns det mer vi skulle kunna göra, eller hur skulle vi kunna göra det effektivare, eller hur skulle vi kunna jobba på ett annat sätt.
Du får ju väldigt fina recensioner från företagsledare som har anlitat dig som föreläsare och tycker att de har fått med sig jättemycket bra verktyg för att och, ja, och liksom har lyssnat på dig.
Gud, jag känner mig, är jag så här bra egentligen? Ja.
Nej, men verkligen.
Du kickade jantelagen in helt plötsligt.
Nej, men det jag hoppas att fler företag intresserar sig för liksom sina anställda och vill ha dig som föreläsare.
Ja.
Men du, man skulle kunna prata en timme till.
Ja, verkligen.
Men tid räcker ju inte riktigt till. Är det något som du tycker jag har glömt att fråga dig om, som du liksom känner att det där måste vi få med också?
Jag tror att ja, men är det kanske så här, så den här podden heter ju Så mår jag bra. En sak som jag verkligen skulle vilja ta upp, eller som så här, om du vill fråga mig så här, men måste alla må bra på samma sätt?
Ja.
Skulle väl kunna vara en bra fråga.
Jättebra.
Och jag tycker att det är så viktigt att du som lyssnar på det här, eller alla andra som också hjälper personer, om du till exempel då är en anhörig eller en fotbollstränare eller liksom sådär, är det så att du, för när jag var som sjukast, då fick jag, eller när jag skulle bli friskare då och berätta det för min mamma, och hon har stöttat mig hela vägen, hon har varit liksom helt fantastisk, min sambo har varit helt fantastisk, och liksom så här, det är så många människor som har hjälpt mig som ska ha all världens cred. Så det är så här, öppnar man upp så finns det jättemånga som vill hjälpa en. Jag lovar liksom. Men en sån sak som man då märkte var att så här, jag fick jättemycket tips hela tiden. Så här, den här personen gjorde för att må bra. Den här personen gjorde så för att må bra. Och så testar man det och så blir man så här, fan, jag mår inte bättre av det här, helvete. Så. Och så får man panik liksom, för att man känner sig, ja, men jag mår inte bra av det. Så här. Gå dit guldet finns. Alltså så här, jag brukar säga det så här, titta upp, stanna upp, titta upp, se regnbågen, följ regnbågen till slutet av liksom vägen, där kommer du hitta guldet. Och det är så det funkar här också, att du måste få lite distans, du måste titta upp och inte bara vara i ditt eget huvud, utan gå utanför dig själv och titta så här, vad tycker jag är kul? Vad tycker jag är meningsfullt? Du vet, för mig var det så här att de första grejerna jag gjorde som var meningsfulla, det var egentligen bara att sätta mig vid pianot. Och jag kan inga låtar liksom, jag hade bara ett keyboard hemma liksom. Och det som jag gjorde var att jag lärde mig en låt. Alltså då hade jag hittat någonting som var meningsfullt. Jag har inte spelat piano nu sedan dess. Men det var en sak som jag bara säger, jag ska lära mig en låt på piano. Alltså så här, det kan vara de mest konstiga grejerna som man bara säger, ja men jag ska börja gå ut, jag ska gå ut och liksom rasta min grannes hund. Till exempel. Eller jag ska brygga sylt. Eller göra sylt heter det.
brygga
syltöl. Alkoholsylt. Ny grej på Systembolaget. Nej, men så här. Det kan vara de minsta grejerna. Men det viktiga är att du får ett andrum. Mm. Och det mest viktiga i det är att i det andrummet fylla det med något positivt. Mm. Så jag brukar säga det så här. Att så mycket dynamik som du kan skapa i ditt liv genom att känna så här, jag flyttar fokusen, och det som händer då är att man säger, vad ska jag göra av all den här tiden? Och så trillar man tillbaka. Då trillar man tillbaka i depressionen, man trillar tillbaka i dåligt mående, för att så här, då har jag massa tid att tänka på jobbiga saker. Så här, försök att få det här andrummet, och fort som fan fyll det med roliga grejer. Och det behöver inte vara så här genomtänkta grejer. Det var så här, ja, men vad ska jag ha för användning för om det här är min karriär eller om 30 år? Skitsamma. Gör roliga grejer som får dig att tycka att så här, dagen blev lite roligare.
Tänka lite utanför boxen.
Boxen och gå dit hjärtat går.
Ja. Ja, bra.
Det är mina slutord. Punkt.
Bra slutord. Väldigt hoppfullt och perfekt. Du, vi har 5 snabba frågor också.
Aha,
jag alltid gör dem på det. Alltså det är en antingen eller fråga. Lite ytligt sådär. Aha, men bara som en kul avslutning.
Ja.
Choklad eller vanilj?
Choklad.
Du, är du chokladälskare?
Ja.
Ska det vara mörk eller ljus?
70.
Ja, det är 70.
Ja, 70%.
Då är du nyttig, då är det bra.
Ja.
Nej, men det har ju många hälsoeffekter faktiskt.
Ja, det har det faktiskt. Antioxidanter och sådär.
Yes.
Det stämmer.
Bra. Träna eller softa?
Får man säga pass? Nej. Jag tycker en sund variation, och en sund att kunna softa efter att man har tränat och att liksom så.
Ja, en balans.
En balans tycker jag är fint.
Sött eller salt?
Sött.
Pratar vi godis då?
Allt.
Ja.
Jag tycker inte om salt.
Nej,
jag tycker salt är totalt överskattat.
Ja. Du saltar inte ens pastan?
Nej, helt ärligt.
Oj!
Nej. Alltså jag tycker det naturliga saltet.
Ja, men det är jättebra där också. Vi är käck på att man ska undvika salt.
Ja, men du anar inte hur mycket jag och min sambo pratar om det här. Hon tycker att man ska salta allt. Hon tycker att man ska salta salt. Nej, nu överdriver jag.
Ja.
Men så här, och jag tycker inte man ska salta någonting.
Nej. Det finns ju de som saltar innan de ens har smakat.
Ja, och då blir man ju förbannad. Ja. Det är ju samma sak som de som tar ketchup innan de smakar.
Ja.
Ja, men smaka först innan du tar ketchup.
Ja, det är lite provocerande.
Ja, det är lite provocerande.
Speciellt när jag har lagat mat.
Ja, exakt. Där har du.
Småstad eller storstad?
Storstad.
Mm. Du kommer från en småstad.
Mm.
Men det är storstad. Det är där du har liksom hittat dig själv. Men det är där du trivs.
Jag kan inte förklara det mer än slutet på regnbågen. Mm. Och det finns liksom, jag går dit hjärtat går. Och det säger liksom att jag trivs bättre i en storstad.
Ja.
Därmed ingen värdering i vad som är bättre eller sämre.
Nej, precis. Det är det ju inte. Skidsemester eller solsemester?
Nu får du något att bita i här. Jag, tills för 2 år sedan, så hade jag sagt solsemester alla dagar i veckan. Nu säger jag nog skidsemester.
Ja, åkte du inte skidor tidigare? Eller?
Jo, men jag så här, nu ska jag försöka förklara det här på 10 sekunder. Innan jag var sjuk så kunde jag åka skidor. Sen när jag blev sjuk och fick min ångest så tappade jag mycket av min motorik. Så att min motorik och såna här saker tappades. Så att jag kan till exempel då inte laga mat på samma sätt som jag kunde innan. Jag kan inte stå på ett par skidor. Jag kan inte stå på inlines. Jag kan inte stå på, min balans är inte på samma sätt och så vidare. Så att jag har fått lära om mycket i motorik. Alltså det har satt sig på mitt balanssinne och mycket sådana här saker. Så att därför så var jag tvungen att lära om mig skidor. Mm. Så att jag var tvungen att börja liksom i banbacke. Alltså jag körde liksom, vad man säger, pizza french fries liksom i banbacken. Och sen så har jag fått lära om mig. Mm. Så att nu säger jag skidor igen.
Jag kör den metoden i snälla backar så kör jag också. Så plogen. Jag är fortfarande som ett barn.
Men ska man inte få vara det då? Är inte det härligt?
Ja, men det är ju roligt. Alltså på huvudsaken att det är roligt.
Vet du vad jag brukar säga? En sak som jag tycker är, det är mitt bästa citat. Att vuxna, det är bara barn som har blivit äldre.
Mm.
Och det gäller i allt.
Ja, absolut. Och det pratade jag med vår producent här om innan också. Att man är inte äldre, man känner sig.
Nej,
faktiskt.
Verkligen. Och ibland så har vi liksom beteende som man skulle kunna säga. Så här, ja, och det är där det verkligen stämmer.
Ja.
Att det är så här, du är ett barn men du har blivit äldre. Och du har fått mer ansvar.
Ja, precis.
Så.
Ja, absolut.
Och mer konsekvens, tänk kanske.
Ja, exakt. Det kommer i måndagen. Stort tack för att du kom hit. Det var jättekul att prata med dig om det här otroligt viktiga ämnet. Och ni som har lyssnat på podden, våra underbara lyssnare på Kurierens podd, så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och gäst idag var Chris Pettersson. Och producerar och mixar den här podden gör Micke Wedberg. Tack snälla.
Tack så jättemycket.